Så, okej, okay, så vi ska slå upp andra konungaboken, det sjätte kapitlet, och faktum är att vi läser ganska många versar, men det är just i slutet där som vi ska titta på dem. Men vi börjar i vers 8, vers 8, och läser ända fram till 23. Kungen i Aram, det är alltså Syrien, låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sade, på den och den platsen ska jag slå läger. Sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga, se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa det till dem. Kan inte ni säga mig vem av de våra som är det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare. Så är det inte, min herre, konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa det. Gå och se efter var han finns så att jag kan skicka någon att gripa honom. Men han berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänarna sa det till gudsmannen, åh min herre, vad ska vi tas till? Han svarade, frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sade, slå detta folk med blindhet. Och Herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem, det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man som ni letar efter. Och han förde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sa de Elisa, herre, öppna deras ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. När Israels kung såg dem sade han till Elisa, ska jag hugga ner dem, min fader? Ska jag hugga ner dem? Han svarade honom, du ska inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit i fånga med svärd och båge, sätt fram mat och vatten åt dem. Låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen. Då lät han laga till en stor måltid åt dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Jag tänkte tala lite grann om en profets tro. Och alla här vet ju att vi definierar en profet som en person som talar Guds ord. Inte en person som förutsäger sanningen. Så var det en gång i tiden på Gamla Testamentets tid på grund av att hela skriften ännu inte var utandad. Att hela skriften ännu inte hade blivit tillgänglig till Guds folk. Men när hela Guds rådslut nu finns i händerna på oss, Gamla och Nya Testamentet. Och kanonen är stängd efter år 95 eller när nu Uppenbarelseboken skrevs. Så tror vi inte att en profet längre talar om framtiden och uppenbara saker som ingen vet på det sättet, utan vi proklamerar istället det som redan är uppenbart. Och jag tänker på tre saker här i det här stycket. För det första, möjligheter. För det andra, val. Och för det tredje, tro. Vi har en ganska märklig situation här. Vi ser hur arameerna trycker på Israel hela tiden. De attackerar dem, de tar mark för dem och så vidare. Men hela tiden så ligger Israel steget före. De ligger hela tiden steget före därför att Elisa finns där. Och så länge kungen och folket är redo att lyssna på honom så kan han meddela dem direkt från Gud, övernaturlig uppenbarelse, att där och där kommer arameerna att finnas och där kommer de att slå till, håll er undan eller gör planer utifrån detta. Och jag tänkte liksom på hur vi är inte annorlunda på det sättet. Vi ligger alltid steget före när vi har Guds ord i oss, när vi är fyllda med Guds ande. Och det är så många gånger liksom man ser hur man på något sätt man urskiljer saker. Det kan till och med vara ganska jobbigt ibland. Man ser någonting och man tänker, men varför ser ingen annan där liksom? Därför att vi är steget före. Vill inte människor höra, vill inte människor lyssna, ja, då kommer de heller inte att göra det vad vi än gör. Men vi kan ligga steget före. Och det gjorde de, det gör vi. Gud uppenbarar för oss vad vi behöver veta. Varken mer eller mindre eller någonting annorlunda. Och jag tänkte på det här liksom hur Gud gav dem fienderna i deras händer. Helt plötsligt så leder de dem in i Samarien som alltså var Nordrikets huvudstad. Och förmodligen var de obeväpnade. Och det var ingen stor skara. Så att när de var mitt i deras centrum där, eller jag vet inte hur många de var, det framgår inte. Men det var inte hela den arameiska armén, utan det var mer utvalda trupper som uppenbarligen agerade i landet. Och det är väldigt intressant att se här att helt plötsligt så får han möjligheten att slå dem med blindhet. Och de blir vilseledda. Och vi kan också be att Gud gör våra fiender blinda. Inte bokstavligen, där kanske vi kan be också om vi vill. Men bildligt åtminstone, att de inte ser att de blir ledda åt fel håll. Eller att de gör felaktiga manövrar. Och helt plötsligt så hamnar han i en situation där de mycket väl hade kunnat döda dem. Och det var det som kungen ville. Han utropade liksom, ska jag döda dem? Ska jag döda dem? Liksom. Och han hade ett val. Han kunde göra antingen vad han spontant själv ville. Ni vet vad vi själva vill göra i olika situationer. Liksom. Ta i tur med saker i enlighet med vår egen kraft och styrka och vad köttet dikterar. Eller vi kan göra det som profeten sa, som stod mitt i deras eller mitt ibland dem. Och han sa, nej, gör inte det. Gör inte det. Och kungen lyssnade uppenbarligen på profeten. Och han valde att inte döda dem. Han valde istället att låta dem leva. Och jag tänkte för att kunna träffa ett sådant val eller göra ett sådant val, så måste vi ha tro. Och jag tycker det är så häftigt här liksom i vers 23 att inte bara det att han släppte dem, men han bjöd dem på mat innan också. Han dukade upp till en riktig festmåltid där och de fick äta sig mätta, och sedan skickade han dem tillbaks. Men märk väl hur det står i den senare delen av versen. Sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Varför? Var det där, åh, de var så snälla, nu ska vi vara snälla tillbaka till dem. Nej, men de blev överbevisade om att den guden som inte bara kunde tala om vad, för Elisa vad fienden fanns. Han kunde också vilseleda dem till en plats där de mycket väl hade kunnat bli dödade. Men de blev det inte. Så de fick också se att inte nog med att han är steget före i alla sammanhang. Men han är också nådesfull, den här guden. Och det talade så pass mycket till dem att de vågade sig inte på flera sådana här, som Bibeln kallar strövskar eller strövtåg. De gick alltså in och plundrade ett område och sen red tillbaks eller sprang tillbaks in över gränsen. Så vi tänker på det liksom. Och jag tänker på Gud, hur nådesfull han är. Och nåd är ju att inte få det jag förtjänar. Det vill säga, vi förtjänar att gå evigt förlorade. Vi förtjänar helvetet. Vi får inte det. Men så talar också om barmhärtighet. Och barmhärtighet är att jag får det jag inte förtjänar. Det låter ungefär samma sak, men det är inte samma sak. Nåd är att inte få det jag förtjänar, det vill säga helvetet. Men barmhärtighet är att få det jag inte förtjänar. Det vill säga, jag får gåvor, jag får nåd, jag får gåvor, jag får bönesvar, jag får en massa saker av Gud. Så han är både nådesfull, ger oss inte det vi förtjänar, men han är också barmhärtig. Han ger oss det som jag inte förtjänar. Och det var verkligen både och här. Han gav dem nåd. De fick inte vad de förtjänade. De hade attackerat landet. De hade kunnat dödas. Men han gav dem också barmhärtighet. Det vill säga, han gav dem en måltid som de absolut inte förtjänade. Och de gick därifrån. Och resultatet var att de inte vågade sig på Israel. Och jag läste en väldigt... Jag gillar historier. Jag är inte så intresserad av... vem som vann den senaste upplagan av Let's Dance till exempel. Jag har absolut ingen aning om det. Däremot så är jag fascinerad av historia. Och jag hörde om Finlands sjätte president, Mannerheim, som blev 53 år efter sin död, så blev han i en omröstning vald till den största finske mannen eller kvinnan genom landets historia. Och den här mannen, han föddes alltså 1867. Och då var Finland en del av tsarens Ryssland. Han tjänade i tsarens armé. Han var med bland annat på det rysk-japanska kriget som gick av stapeln i början på 1900-talet, 1905-1906 skulle jag tro. Och han var med i första världskriget för Ryssland. Han var med om Finlands självständighet som var 1917. Han var också med och stred i inbördeskriget, och han var med i andra världskriget, och han blev också sen då Finlands sjätte president. Så tala om en otrolig historia, att det han såg och det han upplevde i sin livstid, det var ganska fantastiskt. Men det många inte vet om, det är att hans födelsedag är den 4 juni. Och 1942, den 4 juni, då fyllde han 75 år. Och jag vet inte om du vet det här än, Steina. Men i alla fall så var det så att då kom faktiskt Hitler på ett överraskningsbesök. Han var bara där i 5 timmar. Och det var inte officiellt, därför att han ville inte ta emot honom som ett statsbesök. Men han var inte president vid den här tiden, utan han var överbefälhavare. Hitler kommer på ett överraskningsbesök. Vad som händer då är att presidenten Rytti heter han så. Han mötte upp honom vid en flygplats, och sen åkte de någonstans nära Imatra i sydöstra Finland, och där hade de då ett möte. Och det var en man som faktiskt lyckades att spela in de första 11 minuterna på den här konversationen som ägde rum. Och tydligen ska det vara en av de få, eller enda kanske rent av, konversationer som finns i historien med Hitler. Men det roliga var att man säger, men vad gjorde Hitler i Finland? Liksom, hade han, förstod han inte bättre? Men vi ska tänka på att Finland vid den här tiden hade blivit attackerat av Sovjet, och såg en chans att liksom använda alla medel. Och vad som hände då, det var ju att Hitler ville hålla sig väl med honom och såg Finland som en, förhoppningsvis som en bundsförvant. Och en av de saker som han ville göra, det var att han ville övertyga Finland om att de skulle trappa upp kriget mot Sovjet och hjälpa tyskarna på den sidan. Vilket Mannerheim inte ville. Därför att dels var han inte på Hitlers linje, och dels hade ju Storbritannien och USA inte sett med blida ögon på en sådan sak. Så han hade en liten trängd situation. Men nu kommer vi till poängen. Alla säger, men varför sitter det en historielektion eller en teologisk studie? Det som hände då, det var att i den här konversationen så tar Mannerheim fram en cigarr och tänder cigarren och börjar att röka i Hitlers närvaro. Och varför gör han det? Jo, därför att han visste att Hitler hatade rökare. Och han ville alltså pröva och se vad som var Hitlers reaktion. Och Hitler fortsätter bara att tala i lugnt tempo, avbryter inte, säger ingenting. Och då förstod Mannerheim att Hitler talade ifrån en position av svaghet. Att han förstod att han kunde inte diktera. För hade han suttit i den positionen, då hade han naturligtvis sagt åt, sluta att röka i min närvaro. Och på det sättet lyckades Mannerheim förstå det. Och han kunde på det sättet gå segrande ur den här lilla konversationen. Och varför talar jag om det här? Jo, därför att vi undrar alltid över huruvida vi är i en position av styrka eller svaghet, av seger eller förlust. Liksom, har Satan verkligen fått kontrollen över mitt liv, eller är Gud fortfarande med mig, och så vidare. Och den här tjänaren här, han hade den här känslan liksom. Han sa, men titta, berget är fullt av hästar och vagnar och soldater. Vad ska vi göra? Vi är förlorade. Liksom en situation som var helt överväldigande för den här mannen. Och likt Mannerheim så var Elisa väldigt, väldigt lugn. Han tände ingen cigarr, men han sa att han sa bara att Gud, nu får du fixa den här killens otro här. Och nu får du slå dem med blindhet. Och du får öppna hans ögon. Och det är vår bön. Vi får be att omgivningen ska slås med blindhet. Och vi får be att våra egna ögon och varandras ögon blir öppnade. Så att vi kan urskilja situationen. För vad var egentligen situationen? Det var inte en position av svaghet. Här kommer Hitler på besök till lilla Finland. Men han visste på grund av detta med cigarren att han var i en position där han inte behövde egentligen frukta honom. För kriget hade vänt. Det var precis vid den här vändpunkten. Och samma sak här. Den här mannen trodde liksom på något sätt att allt är kört. Men mitt i detta så griper Elisa in och visar honom den verkliga, det verkliga styrkeförhållandet genom att öppna hans ögon och se Herrens här. Och han sa liksom, allt som finns runt omkring oss är bara en helt fantastisk segerarmé. Det är inte alls frågan om att det är på några lika villkor. Allting handlar bara om att Gud i sin allsmakt har valt att göra så här. Men han vill bli förhärligad i den här situationen. Men säger, men Gud, du ska ju svara på bönen nu, precis på det här sättet, och så vidare. Men Gud säger, nej, kanske inte. Kanske inte. Men be att fiendens ögon blir stängda. Be att dina egna ögon och de andra troendes ögon som är involverade blir öppnade. Och ni kommer att se att jag har kontroll i situationen. Och när dagen kommer, eller stunden kommer, då kommer ni också att se att den här segern var en lätt seger. Där var de, mitt i Samarien, liksom, med de här vilsna soldaterna, liksom, obeväpnade, eller avväpnade ska jag säga. Blinda, men nu såg de. Förskräckta, liksom, vi är mitt innanför fiendens murar. Vad kommer att hända med oss nu? Men istället för att vi tänker alltid vi strider mot kött och blod. Den här mannen såg bara de här arameiska trupperna runt omkring. Men Bibeln säger i Efesierbrevet 6, 10 och 12 att vi strider inte mot kött och blod. Utan vi strider mot ett andligt krig. Och det var det som blev uppenbart här. Att bakom de här fysiska verkligheterna, som dock är verkligheter, så finns det en andlig verklighet. Och den ser väldigt annorlunda ut. Därför att Gud är på vår sida. Och jag tycker det är så häftigt att se här. Att inte nog med att de gick segrande ut ur situationen. Fulla av själv eller tillit till Gud, ska jag säga. Men de hade också råd, om man så säger, att ge att ge fienden nåd. Och jag tänker på det många gånger, liksom, man är ju så rosenrasande på allt och alla som är där ute, liksom, allt som är kött och blod, och de är så dumma och de är si och de är så. Och ja, det må de vara, och de må samarbeta med fienden. Men vi ser här att Gud gjorde sitt verk i alla. Och han gör sitt verk i alla. Och de behövde inte betrakta dem som fiender. Alltså, men vi ska inte döda dem. Ja, men då släpper vi dem då. Nej, 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 vi ska inte släppa dem. Vi ska ha festmåltid för dem. Jag menar, det är så totalt Gud. Och jag menar, de gick därifrån uppenbarligen förvånade, förlättade. Men en sak visste de när de gick därifrån. Och det var att det finns en levande Gud i Israel. Han är inte samma Gud som vi tillber i Aramén eller i Syrien. Det är en annan Gud. Och så mycket fick de bli evangeliserade den här dagen. Bara i ett endast ögonblick. Så jag tänker på det. Vem vi än har framför oss, vare sig det är kött och blod, om det är Hitler, eller om det är den arameiska hären, eller om det är några andra typer av situationer, svårigheter, vad det nu kan vara. Den rättfärdiges bön uträttar mycket. Elisa bad en bön. En bön! Och den stängde ögonen på arameerna, den öppnade ögonen på tjänaren, och resultatet ser vi här. Så, möjligheter. Gud ger alltid möjligheter. Varje situation för med sig möjligheter. I varje sån här situation eller möjlighet så har vi ett val att träffa. Och ska vi välja att ge nåd och barmhärtighet, eller ska vi välja att döda fienden som i det här fallet? När vi väljer nåden som han gjorde, så gör vi det genom tro. Bara genom tron. Men han hade fått så mycket tro. De hade inte skriften i samma utsträckning som vi har, därför att nu kommer tron av att höra ordet förkunnas i Romarbrevet 10:17. De hade bara en delar av skriften på den tiden, vilket var helt okej. Men de hade inte liksom hela Guds rådslut på samma sätt. Så de var beroende av de här profethandlingarna i landet, och de såg dem och de var trostärkande. Profeterna talade Guds ord i olika situationer. Så där ser vi hur Gud på ett fantastiskt sätt kan gripa in i situationer. Han gjorde det då, han kan göra det nu, och det här är vad jag kallar för en profets tro, eller en profetisk tro, därför att den kommer av att vi har våra ögon fästa på honom, som kan både stänga ögon och öppna ögon till sitt eget förhärligande. Amen. Amen.